I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Herre, vi blygs när vi ska tala över ämnet att vittna om dig och ditt verk för våra medmänniskor. Vi beder dig nu om nåden att så undervisa oss genom ditt ord, att du ger oss vägledning, förstånd och kraft gå ut som dina vittnen, att förkunna Kristus så att människor blir födda på nytt och får evigt liv och salighet. Amen. Får jag först presentera Glenn Thompson för dem som inte har träffat honom. Han är alltså min forskningsassistent vid Biblicum i Uppsala. Han har en lång utbildning bakom sig. Likväl så anser hans evangelisk-lutherska Wisconsin-synod honom inte färdigutbildad för att vara präst, utan man har sådana krav att det fattas ännu ett år av studier. Men efter det räknar man med att han ska ha goda insikter i Bibeln på grundspråket och kunna framräcka den sunda läran till människor som en rätt herde. Under det här året som han offrar av sin karriär för oss i Biblicum så hjälper han mig på olika sätt, och han forskar själv vidare. Bland annat läser han koptiska, det är sådana gamla språk som hjälper oss att förstå bibeltexternas innebörd. Han kommer nu att tala över ämnet evangelisation enligt apostlagärningarna. Och evangelisation, det betyder alltså att vittna om Kristus, att presentera Kristus enligt apostlagärningarna. Han kommer att tala på svenska, men jag kommer att biträda lite grann med att citera bibelställen och eventuellt förklara vissa uttryck om det skulle behövas.
Ämnet är evangelisation enligt apostlagärningarna. Och kanske vi skulle förklara först varför vi kallas evangelisation. Vad är det verkligen? Det är samma som vad oftast kallas mission. Evangelisation är bara en lite mer modern term att man har börjat att använda. Jag tror att det är mycket fint att vi börjat använda detta term. Det kommer direkt från Bibeln och har att göra med evangelium, som du kan säga. Och vad det betyder är att sprida evangelium, evangelisera. Och detta är bara lite mer precis som mission. Idag svenska kyrka bland annat har en helt annan idé om vad kyrkans mission är. Men när vi använder term evangelisera, det är lite mer klart precis vad vi som kristna måste göra. Och vi ska idag bara titta på apostlagärningarna, den historiska bok i Nya testament, att berätta för oss vad de gjorde i tidigaste kyrkan, hur de har gjort evangelisation, hur de har evangeliserat deras nästa. Och att börja med kanske vi kan bara säga att när vi tittar på denna ställena, lägga märke till att i den tidigaste kyrka, när de talade om att evangelisera, det var inte först och främst att diskutera, att övertyga någon annan, men bara att förkunna, att proklamera, att vittna, att vara Guds budbärare. Och att idag jag tror att vi kan göra densamma. Ofta vi försöker lite för mycket att övertyga, att diskutera religion, och vi aldrig komma runt att bara proklamera den goda nyheten, den evangelium, vilket Herren har givit oss. Jag ska inte försöka att säga mycket om hur vad vi läser i apostlagärningarna har att göra med oss i vår situation idag. Jag tänker att när vi läser det ska vara självklart vad det har att göra med oss och vad vi ska göra idag. Vi ska börja i första kapitel apostlagärningarna att titta på precis vad den motivering var för evangelisation i den tidigaste kyrka. Lukas börjar med den första två verserna så.
Vi ska först se alltså vad som är grunden till att man sprider evangelium, motiveringen för att evangelisera. De första två verserna: i min förra skrift, gode Theophilus, har jag berättat om allt vad Jesus gjorde och lärde, ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom den helige ande hade givit sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.
Och när vi tittar lite längre i vers 8, det Lukas beskriver precis vad sina befallningar var.
Vad var det då för befallning? Vi ser i vers 8: men när den helige ande kommer över eder skulle ni undfå kraft och bliva mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och sedan in till jordens ända.
Så först och främst den motivering var Jesus befallning. Jesus har sagt: göra evangelisation, gå till dem att har inte hört om mig och berätta vad jag har gjort för världen. Men det finns en par andra motiveringar också. I kapitel 4, vers 30 till exempel.
I det att du uträcker din hand till att bota de sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. 4 vers 20. Vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi har sett och hört.
Det var inte bara Jesus befallning, men hans lärjungar säger att vi kan inte göra någonting annat. De var tvingade genom deras tro. De kunde göra ingenting annat. Och en ställe till i kapitel 20. Kapitel 20, vers 24.
Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv, om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus, nämligen att vittna om Guds nåds evangelium. Och 25 versen: och se, jag vet nu att I icke mer skulle få se mitt ansikte, I alla bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket.
Och vers 31 också:
vaken därför och kommer ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av eder.
En andra motivering var omsorg för mans nästa. Så enligt denna tre ställena kan vi säga att de hade mycket motivering. Jesus befallning, de var tvingande genom deras egen tro och omsorg för deras nästa.
Vi ser alltså att det finns 3 klara grunder för att sprida evangelium. Först och främst, Jesus har befallt det. För det andra, de kunde inte annat än tala om vad de sett och hört. För det tredje, omsorgen om nästan, att också hon ska bli bli född på nytt.
Vi skulle också titta lite på den budskap att de har evangeliserat med. Vi kan inte ta för mycket tid, och jag tror att det är självklart för alla oss här vad det budskap var. Ofta i apostelgärningarna, det ser inte så praktiskt för oss idag en predikningar, när de hade de flesta gång predikat till judarna och har berättat mycket om judarnas historia och gamla testament och så. Men det finns en par ställen där Paulus och den lärjunge sammanfattar den hel budskap att de har i deras evangelisation. Till exempel i kapitel 5, vers 30 och följande.
Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som I hade upphängt på trä och dödat. Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse. Om allt detta kunna vi själva vittna, så och den helige ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.
Vad en klar sammanfattning det är vad evangelium verkligen är. Och när man sprider detta, då gör man den arbete av en evangelist, säger skriften. Vi tar också en ställe från Pauli, den var den annan lärjunge, i kapitel 20, vers 21.
Apostlagärningarna 20, vers 21.
Paulus pratar här med den Efesier folk.
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.
Det är självklart vad den budskap att Paulus hade. Och idag när andra försöker säga till oss att den tidigaste kyrkan var först och främst hade att göra med att bättra den liv av den folk på denna tid, att ge dem mat och ge dem en bättre hus och kläder sig, vi kan säga att det var inte den första främst. De var också skulle göra det när de hade tillfälle, men först och främst var att evangelisera, att sprida den evangelium vad Jesus har gjort, hur han har tagit bort världens synder. Nu ska vi tala lite om den strategi i den tidigaste kyrka. Hur de har skaffat möjligheten att sprida evangelium. Vad har de gjort när de började att evangelisera? Vad kommer ihåg för dem att vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Och den första allmän regeln är att använda varje tillfälle att man har. Till exempel i kapitel 3. När Petrus och Johannes går till templet att bedja och de ser en lamman där, de använder den tillfälle. De har inte tänkt att gå och evangelisera, de bara går till templet att bedja. Men de hade tillfälle att evangelisera och de har gjort det. Också i kapitel 16 har vi en mycket ovanlig exempel av hur man kan använda varje tillfälle. Kapitel 16, vers 25. Paulus är i Filippi och är i fängelse.
Vid midnattstiden vore Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.
Den andra fångarna hörde på dem. Så även om han var i fängelse, det kunde inte stanna Paulus från att göra evangelisation. Han gjorde det alltid, även när han kanske, om vi var i samma situation, det skulle ha varit den yttersta saken från vår sinne. Men han har alltid tänkt först och främst att sprida evangelium. Ett exempel till i kapitel 17, vers 16.
Medan Paulus nu väntade på dem i Aten upprördes han i sin ande när han såg hur uppfylld staden var med avgudabilder.
Herr Paulus har inte kommit och väntade här i Aten för hans vänner. Han bara måste stanna där till hans vänner kommer så de kan gå längre. Men han kunde inte bara stanna och vänta. När han tittade runt staden och sett hur hednisk de var, han måste göra evangelisation. Och därefter känner du väl hans predikning på Mars-stegen?
På Areopagen.
Areopagen, ja.
Jag kanske kan sammanfatta de här tre exemplen. Alltså, ta vara på varje tillfälle. Apostlagärningarna visar här hur apostlarna tar vara på varje tillfälle. De är uppe vid templet vid tredje timmen för att bedja. Då de är där passar de på att vittna om Kristus. När Paulus och Silas sitter i fängelse så tänker de, ja nu är det omöjligt. Nej, de passar på att vittna om Kristus så att de andra fångarna hör. Eller Paulus, han går omkring och väntar på de andra. Men han låter inte väntan vara oanvändbar, utan under tiden så passar han på att räcka människor det saliga budskapet. Vi minns hans tal på Areopagen medan han väntar.
Också kan vi säga att apostlar använder naturlig tillfälle. Och den finaste exempel kommer på pingstdagen i kapitel 2. Och vi kan bara fråga varför var pingstdagen på pingstdag. Det var en gamla fest i den judiska kyrka. Och på denna tiden kom många från hela världen till templet i Jerusalem. Och Gud har använt en naturlig tillfälle när han har samlat i Jerusalem tusentals människor att använda det för den största dag, att ha den största predika av Petrus där. Så han använde naturlig tillfälle var den folk var samlade. En annan exempel är i kapitel 3 med den lamman igen. Efter han har helt
botat
lamman, kom samlade många folk att titta på vad har hänt. Och de använde det situation att predika för alla de människor. Och vi kan säga om vi tittar på kapitel 1, vers 8 igen.
Men när den helige ande kommer över eder skulle ni undfå kraft och bliva mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och sedan in till jordens ände.
Varför skulle de evangelisera i denna ordning? Det var Jesus befallning igen. Det var en regel att Jesus har givet här, att använda naturlig tillfälle. Man började hemma i deras hemstad Jerusalem till der granne och alla i staden, och då går nästa till Judeen och Samarien, och då lite längre i Syrien, och då till den andra länder i världen. Men de ska använda der naturlig situation vår Gud har ställt dem första och evangelisera dem var de bodde. I kapitel 11 vers 19 och 20 har vi en yttre exempel.
Det som hade blivit kringspridda genom den förföljelse som utbröt för Stefanus skull drog emellertid omkring ända till Fenicien och Cypern och Antiochia, men förkunnade icke ordet för andra än för judar. Dock funnits bland dem några män från Cypern och Cyrene som när de kom till Antiochia också talade till grekerna och för dem förkunnade evangelium om Herren Jesus.
här kan vi säga kanske en onaturlig situation. De måste gå från Jerusalem, men de använder det också. De måste flytta från den förföljelse till Antiochia. Så när de flyttar, de tar evangelium med och de sprider det till alla den folk var de har gått.
Kanske jag kan sammanfatta då. Man använder de naturliga tillfällen som ges. Varför var pingstdagen pingstdagen? Jo, Gud ordnade så att när ändå så många människor från olika folkslag var samlade i Jerusalem, så används detta tillfälle för att räcka människorna evangelium om Guds väldiga gärningar. När en lam man blir botad, då kommer en massa nyfikna människor undan. Vad står på? Vad har hänt? Och när de ändå står där, så passar man på att räcka dem evangelium. Och vi lägger märke till att man skulle börja först hemma, börja i Jerusalem. Många människor säger idag, vad kan jag göra för Guds rike? Och så tänker man på, kanske jag ska åka till Afrika eller någonstans. Och man har aldrig missionerat hemma, i sitt eget hem eller till grannarna. Börja först hemma och sen låt det gå vidare. Och så kan det också vara onaturliga tillfällen. Man drabbas av, man förlorar sitt arbete kanske och måste flytta. Här hade man blivit kringspridd genom förföljelse. Då tog man vara på den möjligheten att sprida evangelium till dess flera.
Den huvudregeln för strategi bland den apostlarna var att gå till så många som möjligt. Och vi kan se det i vilken staden de har gått till, de har åkt till. Till exempel Paulus. Den tre staden var han var den längsta tiden, var Antiochia, Korint och Efesus. Och de tre var kanske den tre största handelsstaden i den romerska rike, romerska kejsarrike. Han gjorde det bestämt, med en bestämt mål, för att han visste att om han ska ta evangelium där, att naturligt det ska sprida genom alla dem att komma till och genom sådan en handelsstad, en internationell center. Så han gått bestämt till de tre huvudstäderna och gjorde dem till huvudpunkter i den och huvudförsamlingar, när han visste att han ska gå till så många som möjligt i denna sätt.
Vi ser också hur apostlarna söker nå så många som möjligt. De tre städer där aposteln Paulus stannade längst, det var Antiochia, Korint och Efesus. Och då ska vi veta att just de tre städer var sådana centra där människor kom för att handla och sen gav sig iväg igen. På det viset så var dessa platser mycket lämpliga för att få evangelium spritt ut över det romerska kejsarriket.
I samma sätt han använde administrationsstaden, till exempel på ön Cyprus. Han gått först till Salamis, den största stad, men vi läser de flesta om den stad Paphos. Men det var den administrationscentrum, och han visste att om han kunde sprida evangelium där, att det ska sprida naturligt genom alla dem att komma där på officiellt handel och affärs. Också nästa på hans första missionsresa, han gått till Pisidian Antiochia i Pisidia, och det var också den huvudstad, den administrationscentrum för den hela del av Asia Minor. Också Filippi, om vi slår upp kapitel 16 vers 12.
Och sedan därifrån till Filippi. Denna stad, en romersk koloni, är den första i denna del av Makedonien. I den staden vistades vi någon tid.
Så han har gått till den första stad i denna del. För en bestämd grund att han visste att han kunde sprida evangelium fortare. Om det var i en administrationscentrum, och det ska naturligt sprida längre.
Vi ser alltså att Paulus söker upp sådana platser där människor från olika håll kommer samman och sedan drar vidare. Bland annat då på Cypern så uppsöker han Paphos. Han går till Antiochia i Pisidien, som också är ett administrationscentrum. Han stannar i Filippi och så vidare.
Men samtidigt i kapitel 16 kan vi säga att Paulus var alltid ledare av Herren. Och även om han har tänkt att det ska vara bra om jag går till denna stad next, att det spelar ingen roll för Paulus om Herren sa att du ska gå där. Han har gått vad Herren har sagt.
Vi ser också att Paulus gick inte efter sitt eget huvud, det han tyckte det skulle vara lämpligast, utan han gick ledd av Herren. Vi läser till exempel i 16:6 att han ville gå en väg, men så står det förhindrades, nämligen av den heliga ande, att förkunna ordet i provinsen Asien. Och längre fram hur då med Jesu ande tillstade dem det icke. Och i 9:10 här visade sig för Paulus i en syn om natten en makedonisk man som stod där och bad honom och sade: far över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn sökte vi strax någon lägenhet att fara därifrån till Makedonien, ty vi förstod då nu att Gud hade kallat oss att förkunna evangelium för dem.
Så det blir klar att alltid Paulus och en andra apostlar var ledet av den heliga ande, av Herren själv, i deras evangelisation, när de evangeliserar. Det är en annan punkt att man måste lägga märke till med strategi. Och idag hör man ofta om evangelisterna som flyger till en stor stad, samlar tusental folk, predikar en eller två gånger och då flyger till en annan stor stad och gör det igen. Som Billy Graham gjort bland annat. Det är inte vad apostlar har gjort. De vill tala med så många som möjligt. Det är sant. Men samtidigt de visste att om de bara predikar en eller två gånger, det är inte vad Herren vill ha. Att han vill ha en hel evangelium. Inte bara den lite kärna, men den hela evangelium. Och så man måste predika mer än en eller två gånger, men ofta. Och man måste följa upp, evangelisera och då gå tillbaka och styrka den bröderna. Till exempel Paulus efter hans första missionsresa i kapitel 14 vers 21-23.
14:21-23. Och det förkunnade evangelium i den staden och vunno ganska många lärjungar. Sedan vände det tillbaka till Lystra och Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar i det till förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.
Och kapitel 15, vers 36.
15:36. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas: låt oss nu fara tillbaka och besöka våra bröder i alla de städer där vi har förkunnat Herrens ord och se till hur det är med dem.
Och vers 41.
Han begav sig åt stad och färdades genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna.
Så vi ser att det var inte vad apostlar gjorde, bara att predika och inte gå tillbaka. Och vi har redan tittat på vad han har gjort i Antiochia, var det många år. I Ephesus han var minst 2 år, i Korinth 1 år och 1,5 år. Så det var inte bara kom och predika och gå till nästa. Det var inte vad apostlar har gjort.
Det finns en del moderna evangelister som har missförstått detta, att försöka nå så många som möjligt. Det är ju viktigt, men man åker till stora platser och är där 1 eller 2 dagar och sen kommer man inte tillbaka. Utan det är viktigt att allt evangelium blir ordentligt undervisat så att man känner allt Guds ord. Och därför gick inte bara apostlarna till platser där många kom samman, utan man gick tillbaka flera gånger för att styrka dem och undervisa mera. Paulus stannade till exempel flera år i Efesus.
Dette var de kaller følge opp, at gå tilbake og følge opp den evangelium som var planteret den første gang. Og vi ser at dette er hva de apostler har gjort, ikke bare gjennom eksempel i Nye Testament, men også bare tenke på alle den brev i Nye Testament. De var nesten alt skrivet som følge opp, at hjelpe dem, den brødrene, at styrke deres tro, at hjelpe dem at vek alle evangelium, ikke bare den lille kjerne.
Också de apostoliska breven visar hur viktigt det var att stadfästa, att komma tillbaka och ge mer undervisning. De apostoliska breven är just riktade till de församlingar som kommit till stånd genom predikan, för att de skulle stadfästas och bli välgrundade i Guds ord.
Vi ska också se lite någonting om metoden att de har använt att göra evangelisation. När de har skaffat tillfälle att evangelisera någon, hur har de gjort den? Hur har de presenterat Kristus? Först, de har predikat offentligt. Och vi har många exempel här. Paulus har börjat i en stad, i synagogen, till exempel i kapitel 13, vers 14-16.
Men själva foro de vidare från Perge och kommo till Antiochia i Pisidien, och på sabbatsdagen gingo de in i synagogan och satte sig där. Och sedan man hade föreläst ur lagen och profeterna, sände synagogföreståndarna till dem och lät säga: bröder, har vi ni något förmaningens ord att säga till folket, så säger det. Då stod Paulus upp och gav tecken med handen och sade: i män av Israel och i som frukten Gud, hören mig.
Så de började igen hemma med kontakt att de naturligt hade med egen juderna. De använde der tradition som juderna, lagen och profeten, att förkunna evangelium, förkunna Jesus Kristus. De gjorde det offentligt i synagogen. De gjorde det också offentligt utomhus. Till exempel i kapitel 16, vers 13. I Filippi:
på sabbatsdagen gingo vi utom stadsporten längs med en flod till en plats som gällde såsom böneställe. Där satte vi oss ned och talade med de kvinnor som hade samlats dit.
Så de hade ingen bestämd synagogen, så de samlade utomhus, och Paulus och Lukas och gått där och predikade där för dem. Ett annat exempel är i kapitel 17, vers 22.
Då trädde Paulus fram mitt på Areopagen och sade: atenare, och så vidare.
I kapitel 19, vers, nej, kapitel 18, vers 9. Nej, kapitel 19, vers 9.
Men när några av dem förhärdade sig och vore ohörsamma och inför menigheten talade illa om den vägen, vände han sig ifrån dem och avskilde lärjungarna och samtalade sedan dagligen med dessa i Tyrannus lärosal.
Detta är inte vad vi ska kallas offentlig gudstjänst, men han hade dagliga undervisning. Det var en annan metod. Han kunde hyra en skola, en lärosal i Efesus, och han använde det att dagligen undervisa folk i Jesus Kristus och i Guds ord. En annan offentlig sätt i vilket de har förkunnat evangelium är genom vittnesbörd, bara att vittna för folket vad har hänt. Till exempel på pingstdagen, vad de har samlade, och Petrus började att säga: varför du är samlad här? Du tänker kanske vi är drunknad, men vi är inte, vi är Guds folk och vi har fått den heliga ande. Och då har han predikat över Jesus, den samma med den lamman igen i templet. de samlade och han började gav en personlig vittnesbörd framför och offentlig för dem. Och vi kan slå upp kapitel 14, vers 15.
Kapitel 14, vers 15. Amen, vad är det i gören? Också vi är om människor av samma natur som I, och vi får kunna för eder evangelium, att I måste omvända eder från dessa förfängliga avgudar till den levande guden, som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad det dem är.
Men vi ser från apostelgärningarna att det var inte bara med offentlig förkunnelse att de har spridat evangelien, men de har gjort det också i hemmen. Till exempel i kapitel 18, vers 7 och 8.
Och han gick därifrån och tog in hos en man vid namn Titius Justus, som fruktade Gud. Denne hade sitt hus invid synagogan. Men Crispus synagogföreståndaren kom med hela sitt hus till tro på Herren, och så många andra korintier som hörde honom trodde och lät döpa sig.
Så här har vi ett exempel. Han kunde inte förkunna evangelium i synagogen längre, så han gått till ett hus och har använt det som centrum för hans hel tjänst i denna stad. Och jag tror den idén kommer direkt från Jesus liv själv, och att du kommer ihåg hur Jesus har gått till den övre salen med hans lärjungar. Och det ser ut från den första kapitel, om vi tittar på första kapitel av Apostlagärningarna, att den lärjungar har fortfarande gjort den, kanske den precis den samma sal att han har använt. Kapitel 1, vers 13.
Och när det hade kommit dit, gingo det upp i den sal i övre våningen, där det plägade vara tillsammans.
Och i kapitel 12, vers 12, har vi en lite yttre beskrivning av denna sal. Kapitel 12, vers 12.
När han alltså hade förstått hur det var, gick han till det hus där Maria bodde, hon som var moder till den Johannes som uppkallades Markus. Där vore ganska många församlade och bodo. Då han nu klappade på portdörren, kom en tjänsteflicka vid namn Rode för att höra vem det var.
Så från tidigaste tiden använde apostlar hemmen som evangelisationsstation. Vi kan säga de var den tidigaste församling. Hus var normal hus. De använde det också precis för den grund att evangelisera den andra medlemmar i hus. Ofta det var bara den kvinna eller den man att vara kristen, och de började igen hemma att evangelisera den andra medlem i familjen, och kanske den slaven också att vara där. Till exempel i kapitel 16, vers 32.
Och det förkunnade Guds ord för honom och för alla dem som voro i hans hus.
De började hemma alltid, och det är kanske den svåraste saken för oss idag. Ofta det är de att det är närsta oss, andra medlem i vår familj, att det är den svåraste för oss att förkunna evangelium för. Det är mycket svårt. Jag känner från min egen familj en morfar att säga han är ateist, och det är mycket svårt när du är så nära någon att förkunna evangelium för dem. Men vi säger att apostlar har gjort det, och de har börjat där. De använder hus också för följa upp och för vad kanske vi kunde kalla gudstjänst eller undervisning. Till exempel i kapitel 20, vers 7, i Troas.
På första veckodagen vore vi församlade till brödsbrytelse, och Paulus, som tänkte fara vidare dagen därefter, samtalade med bröderna, och samtalet drog ut ända till midnattstiden.
Så det var inte en normal gudstjänst, det gick till midnattstiden. Men det var en möjlighet, de har använt den hus att göra det missionsarbete och följa upp och gå tillbaka för att kunna evangelium. Kanske vi kan säga att denna ställe är en av den största tröst.
Ett av de tröstrikaste ställena i Bibeln.
För prästen, när vi ser från denna ställe i en par vers yttre, att även när apostel Paulus predikade att en par har sovat lite grann. Så för oss idag det är, vi kan ta lite tröst från denna. Kanske du kan.
Ja. Det är alltså viktigt att lägga märke till att under första kristna tiden så fanns det inte kyrkor så som det finns i etablerade samfund i vår tid. Många människor tror att det går inte att vara kyrka och församling om man inte har en rad fina kyrkobyggnader. Men de hade inga särskilda kyrkobyggnader från början. Det var hemmen som spelade en sån avgörande roll. Inte minst för det enskilda samtalet och den enskilda undervisningen. Man började hemma med de som stod det närmast och gick vidare. Men hemmen fungerade också som lärosalar och som gudstjänstsalar.
Men det var inte bara genom offentlig predikning och gudstjänst att de har förkunnat evangelien bland de tidigaste apostlar. Men det, de gjorde det också på en personlig sätt. Och först vi ska titta på kapitel 8, den första fyra versen. Och detta är, jag tror, en av de viktigaste ställena i hela Nya Testamentet, och en att vi misstolkar ofta och bara hoppar över och inte ser vad det säger. I första vers 1 och då vers 4.
Jag läser kapitel 8, vers 1 och vers 4. Samma dag utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna blev kringspridda över Judéens och Samariens landsbygd. Och vers 4. Men de som hade blivit kringspridda gingo omkring och förkunnade evangelii ord.
Ofta vi tänker, när vi tänker på apostlagärningarna och den tidigaste kyrkan, det var den apostlar Paulus och Petrus och Johannes var denna som har spridat evangelium. Och vi tänker på idag, och vi tänker, ja, det är kyrkoherde Svenssons arbete att sprida evangeliet, och den annan, prästen, det är deras tjänst. Men här ser vi att i den tidigaste kyrka som idag, det är varje kristens tjänst att vi också, varje medlem i kyrkan, måste sprida evangeliet. Vi måste göra det som kristna, om vi verkligen är motiverade genom Jesus befallning. Och när vi tittar på vår nästa, vi måste göra det. Och de har gjort det också i den första församlingen.
Vi ser alltså att det var inte bara apostlarna som all evangelisation hängde på, utan när de mer eller mindre var inspärrade i Jerusalem, så stannade inte arbetet av, utan de som blev kringspridda genom förföljelsen, de drog vidare ut och spridde evangelieundervisning.
Också när vi talar om personlig evangelisering ska vi lägga märke till att den största del av evangelisation som vi har beskrivit i apostlagärningarna är man mot man, ett mot ett. Att det var inte att Paulus har förkunnat det för en hela samlade församling eller en stor grupp hedningar, men att en har förkunnat, en apostel, till en annan man. Och vi kan gå tillbaka och tänka på Jesus igen och se varför de har gjort det. Jag tänker Jesus har jobbat. Hur han har gjort evangelisation. Tänk på Jesus och Nicodemus. Jesus och den
samaritanska kvinnan. Ja. Samaritiska kvinnan.
Och när vi går till apostelgärningarna ser vi den samma. Vi läser om Filippos och den etiopiska hivmannen. Eller vi läser om Petrus och Cornelius. De har ofta jobbat ett mot ett, man mot man. Och ofta det var efter den stora förkunnelsen till en stora samlade folk att de har gått. Man kan plantera evangelien genom en stora evangeliseringsgottjänst eller någonting. Men efter måste man följa upp och personligt tala med man över evangelium. Och vi har exempel ofta i apostelgärningarna av hur Paulus har gjort det i Aten till exempel, efter han har predikat på Areopagus. Vi ser att de har kommit efter honom, och den efter han har talat med en eller två eller tre och har förkunnat evangelium, förklarat det för dem.
Vi ser alltså att apostlarna talar inte bara i möten för en större grupp på en gång, utan man talar ofta med en och en. Liksom Jesus gjorde på samma sätt. Han samtalar enskilt med Nikodemus, enskilt med den samaritiska kvinnan. Petrus talar med Cornelius. Filippus talar enskilt med den etiopiska hovmannen. Och dessa enskilda samtal kommer ofta till stånd efter gudstjänster, efter predikningar och undervisning för en större grupp. Så söker man upp de som har fått höra nu evangelium för första gången, fått det implanterat, och så går man dit och vattnar. Och detta är väl någonting som vi ofta glömmer, kanske kommer in en eller två och undrar vad det är som förkunnas, och sedan så försvinner de bort igen. Man följer inte upp, man samtalar inte med dem så som apostlarna gjorde.
En metod att de har använt för personlig vittnesbörd, för personlig förkunna evangelium, är beskrivet i kapitel 9, vers 10.
I kapitel 9, vers 10 står: men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Till honom sade Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Och Herren sade till honom: stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan, och fråga i Judas hus efter en man vid namn Saulus från Tarsus, till se han beder.
Herren har sagt till Ananias att han skulle göra en hembesök. Och det har vi ofta i Nya Testament. Kan tänka igen på Petrus. Han åkte till Cornelius hus. Och Paulus, efter han har förkunnat evangelium till den fängelskapsman.
Ja, till fångvaktaren i Filippi.
Fångvaktaren i Filippi. Han har gått till hans hus. Och i kapitel 20, vers 20, Paulus talar med den efesier folk igen och beskriver hans tjänst bland dem.
Och i veten att jag icke har dragit mig undan när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.
Så vi ser att Paulus har gått från hus till hus för att kunna leva evangeliet.
Det är alltså väldigt viktigt med den personliga evangelisationen. Jag glömde att nämna också när Paulus talade på Areopagen i Aten. Så efter talet så samtalade med en, två, tre, fyra stycken. Och detta är ju väldigt viktigt.
Kanske att sluta, vi kan bara även en par huvudregeln att den apostlar har följat i deras evangelisation.
Vi ska avsluta med några huvudregler som apostlarna använde sig av.
Först att en kristen betyder att vara en evangelist. Att varje kristen är en evangelist. Och de har inte bara sagt det i den tidigaste kyrkan, men de har gjort det också. Och kanske det är varför under en mycket kort tid evangelium har spridat till nästan den hela världen. När vi pratar om motivering måste vi säga att motivering var alltid vad Gud har gjort för dem. Inte att de ska göra någonting för Gud. Att de ska försöka att vara mycket fint kristna. Att förkunna evangelium. Så när de kommer till himlen de kunde säga till Gud att ja, jag har gjort mycket för det. Men det är bara att de kunde säga att Gud har gjort så mycket för mig. Jag måste göra den för honom. När det kommer till strategi, de når så många som möjligt, kan vi säga. De har gått till så många som möjligt. Det strategi var planerad med den i sin. Att de ska göra gå till så många som de kunde i så kort en tid som möjligt. Och när det går till metoden måste vi säga att de har använt offentligt gudstjänst, att förkunna det offentligt, och samtidigt de har gjort det personligt. Och att om den folk kom inte att höra evangelium, de har gått och sökt upp de andra. De har inte bara väntat för dem att ska komma, lämnat kyrkoporten öppna så all kunde komma. Det är inte vad de har gjort, men de har gått ut och sökt upp alla den andra. Så för idag kan vi säga att kanske det är inte praktiskt för oss att följa den bestämda metoden att de har använt. Kanske det är inte praktiskt för den folk här i Ljungby att gå till den närmaste synagog att förkunna evangelium. Men det är inte vad apostelgärningarna vill lära oss och undervisa oss när det kommer till evangelisation. Men bara att det är en av den viktigaste saker att Herren har för oss att göra. Om vi tittar på slut till Matteus evangelium, den Jesus befallning där.
Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder, och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände.
De kommer som Herrens sista år till oss. När man lämnar, kanske kommer ihåg att om du lämnar din 15 år gammal dotter hemma med den lilla barn, när du åker någon annanstans, just för du lämnar, du giver den den viktigaste saken en gång till. Var snäll och vacka över henne mycket fint, och hon ska inte gå nästa ugn och alla den viktigaste saker.
Och kan Jesus komma nära ugnen.
Ja. Så Jesus har gjort samma. Han har givit den en gång till den viktigaste befallning att han har haft. Och det är att vi måste förkunna evangelium till alla folk. Och samtidigt att vi måste inte bara deppa dem och berätta vem Jesus är. Men vi måste lära dem att hålla allt vad jag har befallt eder, han säger.
När vi åker hemifrån och kanske lämnar 15-åringen hemma för att se efter den minsta, då ger vi noggranna skrifter innan vi åker och säger det allra viktigaste. Kom nu ihåg det och det, och akta dig för plattorna på spisen. På samma sätt det sista Jesus sa. Det var detta, kom nu ihåg detta, att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Men inte bara detta, att predika om honom och döpa, utan också att lära dem att hålla allt vad han har befallt.
Om vi gör det idag, ska vi vara lärjungar som Jesus vill ha. Om vi ska ha ingen problem att veta hur vi ska göra evangelisation, till vem vi ska göra det, eller vi ska ha ingen annan problem. Men Herren vill leda oss att göra det precis som han vill ha det gjort. Vi kan sluta med att sjunga till Lammets lov nummer 796.